I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sports ad free. That's amazon.com/sports ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Då mina kära poddenlyssnare, fina vänner som ni är, då hälsar vi varmt välkomna till podden 25 Olsson. Ett litet jubileum nu också.
Det är ett gigantiskt jubileum skulle jag säga. Nu är det bara
vad är ett 75-årsbröllop egentligen? Är det,
kommer inte med sånt. Det är säkert skrotbröllop eller något sånt.
Nej, 25 år är ju ganska mycket.
Är det?
Ja.
Har vi varit gifta så länge du och jag?
Vi har varit gifta så länge. Det är ju åtminstone uppe där bland ädelstenarna. Eller ädlare metaller i varje fall. Vi får under vägen får vi på något vis ta reda på det. Ni är åtminstone som vanligt väldigt varmt välkomna. Och det är ju så att Olsson nu befinner sig där han brukar sitta och uggla, nämligen på en stol i New York.
Ja, verkligen. Jag tittar ut på ett strålande sol. Det är ett höstväder utan dess like, skulle jag säga. Igår kunde man till och med gå ut i bara en t-shirt och en liten skjorta över det. Det var kanon.
Ja, jag kan säga att där jag sitter just nu i en reception, för att mottagningen, eller rättare sagt uppkopplingen på mitt rum, var inte det absolut bästa. I en reception på ett Radisson-hotell som för övrigt är väldigt bra, Radisson Marina. I Dubai, denna underliga stad, denna spökstad, denna stad där ingenting är på riktigt. Denna stad där man tror att solen och molnen också är någon kille från Nepal och kanske någon från Bangladesh som jobbar ihop under slavliknande förhållanden. Ja. Jag är skeptisk, men vi och jag, familjen är faktiskt på plats här också några dagar. Jaha. Både Vilma och Hanna och Lilltindra, 7 veckor idag förresten.
Jaha, hon klarade den långa flygresan utan några större problem.
Det var tydligen inga problem, men hon är inte så jäkla förtjust över att vara ute på dagtid, för det går inte, på tal om att man kan liksom inte ha någonting på sig. Det blir, solen steker på dagen, då är det 40 grader ungefär. Och sen så på kvällen går förvisso solen ner, snabbt går det också. Men då är det som att gå liksom i en sorts fön som är på femman. Och värmen bara steker på. Jag älskar värme, jag hatar frysa. Men det blir liksom lite för mycket. Det blir liksom, det svalkar aldrig av. Det kommer ingen vind, ingenting. För jag är då kvar här för att Sveriges U17-landslag har ju gått till kvartsfinal i ett VM-slutspel. Och det är ju på sitt sätt en fantastisk prestation. Som du vet. Vi kanske ska återkomma till det, Olsson.
Ja, det kan vi göra. Men jag
tänkte vi skulle börja hemma.
Ja, men hur ser det ut? Är det sand och liksom kullar och sånt? Eller är det kameler och dromedarer och sådana grejer?
Dubai är, som Vilma sa, det här pappa ser ut som USA. Alltså hon har varit i New York några gånger och i Miami och sådär. Det är alltså ständigt pågående byggen av sånt som ska vara högst och säkert lägst och djupast och störst och bäst. Så det byggs hela tiden. Ja, nu kom tåget där, Olsson.
Jag hade glömt att stänga av ljudet på telefonen.
Det hade lätt som ett tåg. Jag trodde det blev besviken. Jag trodde det var ett tåg. Ja. Nej, men det är ett ständigt sjukt pågående projekt som inte liksom är på riktigt och där man hela tiden tror att någon jävel ska knuffa till kulissen och så ramlar den ihop och så ser man att allting bara är öken. För det jag var tidigare i Alain, det var ju mera Arabien old school style. Men det här är ju, det är väl Disneyland och Las Vegas och New York och allting annat på en och samma gång. Som är tveksamt uppbyggt på shejkernas fantastiska rikedomar med hjälp av människor som har det jävligt dassigt, som tycker att de får det bättre här, men som utnyttjas och får jobba som djur, som slavar, nutidens slavar. Mm. Det är ju sant,
men,
så är det.
Ja, ja. Men du, var det i Dubai de spelade in den där Mission Impossible 12 eller något med Tom Cruise? Han hänger utanför något fönster och så kommer, helt plötsligt kommer sandstormen och så begraver hela staden.
Burj Khalifa, världens högsta hus. Vi såg faktiskt den filmen häromdagen när vi hade, man säger ju fortfarande ett videokväll, fast det är ju film som man trycker fram på tv för att jag ville att Vilma skulle se filmen just. Och hon tröttnade väl efter halva tiden. Men hon tyckte det var kul när hon sprang där på världens högsta hus. Det var lite coolt. Så att,
jag har sån höjdskräck. Jag tycker att om att vara så högt upp. Det räcker man se folk när de hänger utanför på 174 våningen i ett finger liksom och sådär, det tycker jag inte om.
Nej, men det är ju alltså bara...
Gillar du det? Tycker du det är kul att hänga så utanför på 174?
Nej, men vad fan, jag är inte så jävla rädd för lite höjder, alltså det är jag inte. Inte på det viset.
Nej, okay.
Nej, men om man ständigt är där uppe... Nej, nu, det var ironi på något vis. Nej, vi pratar ju till exempel bara för att få ett hum om hur det kan vara och vilka arbetar de tid. Så pratar jag med en vanlig taxichaufför från Bangladesh. Det var han. Vi hade så lite gemensamt eftersom jag har killar från Bangladesh i min lokala sushi hemma.
Jaha.
I Apple Bay. Jävligt trevliga killar. Art Sushi som gärna pratar fotboll och mest cricket. Att de
hallå, är det killar från Bangladesh som gör sushi?
Ja, de kan väl göra vad fan som helst, men de här jobbar i sushi. Bra sushi alltså, jävligt bra sushi. Ja, för vadå, måste det vara japan och tvunget?
Ja, det tror jag.
Ja, men det är ju alltså, det är ju inte italienare som äger pizzerior.
Ja, på vissa, i Italien är det.
Det är ju mest, ja ju, men här hemma i Sverige är det väl oftast syrianer och kurder och sådär som jobbar röven av sig och gör jävligt god pizza. Så att, de mina killar hemma i Apple Bay, där area, de är i sushin där. De är från Bangladesh och vi pratar mycket cricket och fotboll och de är förbannat trevliga. Och så snackar man med chaffisen och så vidare. Då berättar han att han, liksom alla andra chaufförer, taxichaufförer i Dubai, de flesta av dem i varje fall för det här bolaget, de åker hit, vet premisserna, de rycker passet när de kommer. I två år, just det, lyssna nu Olsson, i två år så jobbar de varje dag 12 timmar om dagen. Och han bodde, berättade han, i ett rum bodde de 7 vuxna män. Mm-hmm. Som hade olika jobb på olika håll och kanter. De kände inte varandra, bara från olika delar av världen. Wow. This is fucking slavery, kan jag säga. Och då frågar jag honom, och det är ju det de utnyttjar, de här shejkerna och så, som har mycket pengar. För då frågar jag honom, jaha, men herregud, liksom, känner du till det här och hur är det, varför har du så här? Ja, det är it's better than in my country.
Ja.
Och då utnyttjar man ju det. Så får han slava lite här och han tycker att han tjänar pengar, han tycker att han bor okej i två år. Sen får han åka hem efter två år, då får han passet tillbaka.
Men det är ju sanslöst att man rycker passet, att man skriver alltså på för två år. Det är...
Ja. Men du kan inte, och du kan inte gå som bossman. Det finns, eller kan du kanske efter två år, men du kan åtminstone inte gå under tiden.
Nej.
Det är om men du har uppköpt av ett bättre taxibolag.
Men i och för sig så är ju, det är så världen är uppbyggd ju på något sätt. Att
ja, det är möjligt. De tycker att de har det bättre liksom, på något annat.
Men det är ju som man ser sådana som kommer till New York, till USA. Man ser, herregud, de jobbar för slavlöner. Men det säger också att det är bättre än det vi har hemma. Här finns ju ett sätt att om man säljer hotdogs eller frukt dygnet runt vid en sån här jävla vagn på 6:e avenyn, så är det ändå bättre än i Guatemala eller var de nu kommer ifrån.
Ja, det är sant. Nu är det ett jäkla liv här utanför och det är ju någon sorts ambulans, tror jag. Jaha. Om ni nu hör att det piper.
Jag hörde så att det piper lite. Det lät lite kul, faktiskt.
Nej, det är lite, så är lite speciellt, och därför är jag, och det är ju inte för att låta pretentiös eller så, men därför är jag lite skeptisk alltså till landet på något vis. Mm. Det känns inte bra att sitta sig där i en taxibil och så vet man att den jäveln slavar i 2 år och tjänar väl alldeles för lite för med tanke på hur mycket han jobbar. Ja, det är på något vis. Man blir skeptisk och ändå sitter och lever man som en lyxturist och tar del av allt detta och tycker att det är bra.
Mm.
Så det är väl kanske dubbelmoral, men det får jag leva med. Jag tycker åtminstone att det är så där. De har det nog väldigt mycket bättre i staden som vi kommer ifrån. För vi är ju faktiskt uppväxta i Malmö, som man säger i Malmö. Mm. Malmö. Svenska mästare, Malmö FF, blev de för 17:e gången.
Mm.
Klart. Klappat och klart. Ja, vad säger de om det? Stod du upp och jublade i lägenheten i New York?
Nej, det är min vän Anders Svensson som för jag fick rapporter hela tiden om vad som hände. Och det känns ju, detta guldet, det finns ju mycket man kan säga om det. Det är aldrig en person eller en spelare som gör ett lag. Men när Guillermo Mollins kom tillbaka, det är precis som alla rapporter har fått och hört så att han kom med en sorts vinnarinstinkt som det här unga laget, den unga truppen, kanske hade saknat. Och det är lite imponerande.
Jo, men han ersatte ju, och där gjorde de ett jäkla liv, han ersatte ju Tokelo.
Ja,
som,
Tokelo, ja.
Som vi säger, med lite sån malmitisk intonation. Va? Alltså Tokelo Ranzi på malmitiska bredvid Tokelo.
Mm.
Som ju såldes till Bournemouth för alla ställen för 35 miljoner. Så drog man in om cashen och tog hem Gishy Molin. Så det var väl smart. Så att jag tror att de hade kunnat vinna det här mästerskapet även med Tokelo.
Det tror jag.
Så pass bra tycker jag att han var. Det var ju ändå en högklassig anfallsspelare. Kanske den bästa definitivt en av de bästa i hela allsvenskan. Så att, men det var ju ett sanslöst genidrag att plocka hem en mittfältare som vantrivdes ute i Europa.
Mm.
Och som blev anfallsspelare och såg till att skjuta guldet till Malmö FF på sitt sätt på slutet. Så att,
men jag menar, det är ju ganska tufft ändå. Va? Det betyder ju ingenting, som Lars Lagerbäck eller någon sa. Det är väl skitsamma vem som gör målen. Huvudsaken är att det blir mål. Men jag tycker visa ändå i den viktiga matchen tufft. Hot om storm och orkan och så vidare. Och all jäkla press på laget. De hade ju och så gör Mollins 2 mål. Jag tycker ändå det visar på en klass och en inställning som är ganska härlig, hur man än ser.
Det visar också på att det går liksom att vända hem och på något vis ändå må bra som spelare och människor. I Malmö FF finns det ju 2 exempel på det. Den ena är ju den andra. Mollins är såklart en som ju gick ner sig i Belgien, och jag vet inte hur länge Magnus Eriksson var i Belgien, och han ville inte ens gå ner sig utan han vände hem efter ett tag.
Ja.
Och det gick ju väldigt bra för honom också. Jag tycker han har varit kanske allsvenskans bästa forward i slutändan med tanke på hur många mål och många poäng han har liksom gjort totalt. Så att, nej men det går ju. Det är det här gamla klassiska på något vis, eller hur? Att man plockar hem sådana som har varit ute och röjt och kanske misslyckats, och sen så jag menar, även stora spelare som Kenneth Andersson, kommer ihåg det, han vände väl hem i två omgångar tror jag, och sen åkte han ut igen och det blev bra och så. Så det är ett gammalt klassiskt recept.
Ja, jag har inga belägg för det nu, va? Men det känns som att de här hemvändarna kommer hem lite snabbare tidigare än vad man gjorde förr. Om det beror på att det är svårare att slå igenom eller att ta en plats utomlands, det vet jag inte. Men blev inte Mollins skadad också? Han hamnar väl lite snett på det, var han än hamnade.
Jo, men han inledde ju med korsbandsskadade i andra.
Ja, just det.
Och det är liksom, och sen du vet, någon tränare som försvann som sen någon tränare som var kom och undrade vad det är för en jävla som satt och cyklade där på motionscykeln och så.
Mm.
Ja, men det är så det kan bli. Jag vet inte, känner man, vi som är uppväxta med fotbollen i Malmö på något vis, kan vi väl ändå säga, även om det kanske inte har varit så väldigt mycket Malmö FF genom åren, även om det alltid har varit det bästa laget, även på den tiden jag och du och jag bodde där. Känner man att det här är liksom som när de vann SM-guld förut? Är det liksom stans lag? Ja, det är det ju. Det är ju bra tryck på, men ja, det är spelare som kommer. Det är väl, jag kan bara på rak arm säga att Pontus Jansson är malmöit. Kommer ju på någon annan?
Nej.
Nej, nu, det är bara så här på rak pang, boom. Pontus Jansson är ju malmöiten personifierad. Han är ju från Arlöv dessutom.
Ja, jo, verkligen.
Och det är ju, egentligen är det ju väldigt mycket Malmö. Men sen är det ju Nej, men alltså, det är en brasse på vänsterbacken, det är stockholmare på högerbacken, det är Filip Helander kanske från Malmö.
Jag är inte hundra på detta. Tror han är från Skåne i alla fall, ja. Tror jag.
Ja, och sen är det ju Yilvan Hamad, och han, du vet, han är ju från Örebro. Och, ja. Und so weiter. Ja. Det är inte riktigt som det var på Busses tid.
Nej, men vadå?
Men det kanske man ska skita i.
Ja, det tycker jag man ska skita i. Det betyder väl i sig ingenting att det är så. Det har jag inga problem med. Eller? Det är väl alla lag är väl på det viset.
Ja. Nej. Ja, men alltså det är intressant ändå att det har vi lätt att klaga på. Det är så lätt att klaga på att utländska lag som Chelsea och sådana, det är bara, det finns inga engelsmän i laget. Nu är det inte riktigt samma sak, men på något vis, allting köps ju in och paketeras.
Ja,
och Rickard Norling, tränaren, är ju stockholmare.
Ja, men det var det jag ville ta upp egentligen. Nu, jag vet inte om det stämmer eller har blivit officiellt, men nu ska han ju stanna. Kommer du ihåg i somras, alla rubriker, de jagade tränare. Ja, du vet, alla de hade frågat den och den och den och den. Och Magnus Haglund var för detta Älvsborg nu i Norge. Han var väl i princip klar, men sen såg jag förra veckan att nej, nu hade han skrivit på för sitt norska lag igen och tänkte, okej, då blir det inte han i alla fall. Då...
Nej, och exakt. Jag känner likadant att det blev lite 1+1 där. När man, så fort man då såg att Haglund var klar för ytterligare ett år i Lilleström, ja, då var det också klart att Norling skulle stanna och träna med FF, jag vet inte. Det har väl löst sig. Det är väl ingen hemlighet att det har funnits vissa skärmytslingar.
Nej, det är också ett gammalt fint ord att hitta det där. Nej, det är väl ingen hemlighet. Och frågan är hur de har löst det nu. Det har jag ingen aning om, i och med att jag har inte sett Malmö FF live i år någon gång. Så man har inte gått där i korridorerna och lyssnat och hört på vad som sägs och vad det skvallras om och vad folk säger och sånt där. Det är lite svårt att hålla reda på det så här långt bortifrån. Va? Men helt klart så någon har väl kommit överens. Va? Jag vet inte, men det är ju så. Rickard Norling har ju nu bevisat att han är en väldigt duktig tränare. Det är ju inget, kan man inte säga någonting om. Men han har ju också visat genom åren att han är lite trubbel ändå. Va? Det är en sak att han talar i såna här blommerande formuleringar som man inte riktigt begriper. Men han är också, vad som sägs, lite maktgalen. Han vill bestämma allt i princip. Och det är väl det som då sportchefer typ Per Ågren i Malmö FF kan känna. Men vad fan, det är ju mitt jobb. Du ska lägga dig i det. Alltså det blir ju en sån.
Jag tycker att det är intressant att en tränare som är i Norlings fall på något vis utnyttjar, och varför skulle han inte göra det när jag tänker efter, han utnyttjar att han vet att han är väldigt populär hos spelarna.
Ja,
det är liksom spelarnas man. Han vet det. Han vill vara kvar, han går upp till styrelsen eller vem det nu är, utgår från det och säger att nej, men jag vill bli manager.
Ja.
Och tränare, jag vill göra allt.
Ja.
Han har spelarna bakom sig. Du ställs inför ett dilemma där i styrelsen. Jaha, okej. Men Per Ågren är sportchef. Vad ska vi nu göra? Och, nej, vi sparkar Norling. Nej, säger spelarna. Ni får inte sparka Norling här. Alltså, förstår du? Det kan inte vara lätt. Och det tror jag att Rickard Norling utnyttjar. Med all rätt på något vis. Om man då känner att han har på något vis har spelarnas förtroende. Och i grunden så är ju det kanske det viktigaste om man nu ska vara fotbollstränare. Och andra sidan kanske han vill vara manager eller sportchef. Och då är det ju en annan roll på något vis. Mm.
Men det är ju inte alltid, att ha spelarna bakom sig, att det är receptet för framgång. Det finns ju, man måste ju inte vara polare för att kunna jobba ihop och sådär. Och det finns ju som oerhört många konstellationer som är svåra att läsa av. Men jag tycker att Norling i alla fall har bevisat en gång för alla att han är en förbannat bra tränare och kan det här. Jag tycker det är starkt att ta en begåvad men ändå lite valpig ung trupp, tar dem så här långt. Jag tycker det är lite, det är bra liksom. Framförallt AIK kom starkt på slutet och det var, man betade av liksom lag efter lag och till slut så försvann den ena efter den andra. Och, jag tyckte det var en stor stark prestation.
Det är sen också jag vill ändå flika in att jag gillar att det på något vis är en tränare som skapar ett förtroende hos spelarna där alla liksom ändå verkar nöjda. Det är alltid någon som gnäller alltid. Och det har ju hänt förr att tränare har fått sparken när de har vunnit allsvenskan. Så det gick för Jörgen Lennartsson till exempel. Så det gick för Sören Kratz. Nej, ja, men alltså, det verkar ändå vara liksom spelarnas man. Och det kräver nog sin tränare eller sin man att i dagens klimat där alla spelare tror att de är bäst i världen och vill och kan vara Zlatan Ibrahimovic vilken dag som helst, tycker de. Då tror jag att det inte är så förbannat lätt som vi tror att bygga ett lag där man känner att alla har förtroende för tränaren. Så det är all cred som det heter nu för tiden. Mm.
Men nu har vi talat om många andra spelare här, va? Men nu har jag min vän Anders Svensson, alltså inte den Anders utan min polare som... Han hävdar ju nu, han håller på Malmö FF och Brommapojkarna, så han är ju väldigt glad att
är det, ja, BP ligger riset till nu.
De ligger riset till nu, ja. Det kan bli tufft om de ska åka till Örjansvall.
Men nu har han en hemma i varje fall, denna Svensson.
Ja, han har en hemma nu. Men han har ju länge hävdat att Pontus Jansson och Filip Helander är landslagsmässiga. Och sånt får man alltid ta med en nypa salt när det är någon som är sådär passionerat, håller på ett lag, säger det. Men vad fan är de det? Jag vet inte. Pontus Jansson har varit uppe och nosat där för att komma med några gånger. Men jag kommer ihåg, det är många år sedan, eller 3-4 år sedan i alla fall, som Lars Lagerbäck sa att Filip Helander, han ska du hålla ögonen på. Han kommer att bli en landslagsspelare en gång. Och om jag tittar på alla getingbetyg i tidningarna idag så fick ju Pontus Jansson fick 4 i Expressen och Filip Helander fick 5.
Nej, men han är ju U21-landslaget, en av U21-landslagets mittbackar. Han hade ju en liten tung start när han väl blev uppflyttad i A-laget här. De kommer ihåg att
jag kommer ihåg det.
Gick risigt mot Häcken och så kom
Dan.
Men alltså, han har gjort en otroligt stark allsvensk säsong, denna Filip Helander. Så jag tror nog att den Anders Svensson kan ha rätt i det, och även Lasse Lagerbäck kan ha rätt. Pontus Jansson, jag tycker att det saknas möjligtvis lite... Att han måste på något vis... vad heter det? Han är ju liksom på något vis en Glenn Hussein i vardande. Inte riktigt kanske, för Glenn Hussein kunde ju vara både mittfält och anfallare och allt möjligt på den tiden. Men han måste poleras. Jag tycker han måste poleras lite. Annars så finns det ju så väldigt mycket inneboende kraft och vilja där. Så när jag nu skulle rösta i Offsides nya stora pris, där allsvenskans stora pris... Ja. På bästa allsvenska spelare så röstade jag på Per Karlsson som bästa mittback. Hade Pontus Jansson med där uppe också. Man skulle rösta på 5-5-4-3-2-1. Men Per Karlsson tycker jag har varit fantastiskt bra i ÖK. Och han imponerade, vet jag också, när han fick träna med A-landslaget här inför matchen mot Tyskland. Och många som tyckte han var väldigt bra. Nej, men Per Karlsson tycker jag, där har vi nog definitivt en kommande mittback i landslaget. Där är ju ganska många att välja på nu för tiden.
Ja, där har också en bra story i honom. Alltså, han hade heller inte så lätt, om det var i fjol eller när han petades och satt på bänken. Men han gjorde ju ingen Majstorovic. Han gnällde inte, han bet ihop och han körde på. Och sen fick han ju sin chans och har blivit den bästa av dem alla i AIK, vad gäller ju försvaret.
Däremot så kan jag avslöja att ett av priserna var ju så att säga allsvenskans MVP, en spelare som har betytt mest för sitt lag. Skulle man också rösta på, lägga sina röster på 5-4, och där kan jag då avslöja, jag hoppas man får det, för det är ju många som röstar, så att jag inte, där la jag min röst på Pontus Jansson då, för att jag tror han personifierar viljan och kraften i detta. I detta Malmö FF. Så att,
men jag förstår lite vad de menar med Pontus som spelare. Va? Man älskar ju honom ju på många sätt. Men han lever ju som spelare väldigt mycket på sitt hjärta, sin vilja, alltså, hela det.
Och det är möjligt att de äter upp honom då, avslöjar honom lite lätt om man får spela internationellt på hög nivå. Men å andra sidan så kan man ju lära sig. Ja. Så att det finns ju någonting där.
Vi hade ju trots allt Peter Hansson i många år i backlinjen som levde mycket på...
Det jobbigaste för Peter Hansson är ju fortfarande det att han gjorde ett jävligt lustigt frisparksmål från långt håll mot Danmark. Ja. Ja. Som senare räknades för att matchen bröts och Sverige vann med 3-0. Det fick aldrig räknas.
Synd om honom. Ja.
Det kunde han väl ändå få.
Ja, man tycker det.
Ja, vi gratulerar väl Malmö FF till guldet. Gratulerar till att dessutom är lite drag kring fotbollen i Malmö. Det låter kanske lite underligt att säga det. Och det låter underligt för alla som gnäller ibland på allsvenska publiksriffror. Men jag minns att det var på 80-talet när man gick och såg fotboll i Malmö på Malmö stadion. Då kunde det vara liksom... Ja, kunde man tycka att 6000 åskådare var en väldigt bra publiksiffra.
Ja.
Jag glömmer inte en seriefinal i det här. Jag stod upp på 70-talet till och med. Kan vara, ja. Mellan Malmö FF och Öster. Och alla var så jäkla nöjda för det var 14 000 på Malmö stadion.
Oh, herregud, ja. Ja, jag minns, jag bodde i New York då också, men Roy Hodgson tränade Malmö då. De vann någon sån final mot Norrköping och när den avgjordes, jag trodde inte var med en 4-5 tusen.
Ja, Malmö den mästerskapsserien. Ja.
Precis.
Ja, det är ju och, bra.
Men där har ju då, vad de nu heter, MFF Support, om det är de som är supportarna där, de har ju gjort en grej. Vad många säger ju att i en stad så ska hela stan, det ska märkas att man spelar hemma, va? Och det gör man ju i Malmö. Det är alltså, om man är i Malmö när MFF spelar hemma, du ser när du går på gatorna i stan, alltså det är så mycket blått, det är så mycket blå tröjor, blå halsdukar, blå kepsar, allt. Och det känns som att yes, so this is the way it should be. Mm.
Du är gul.
Är jag?
Ja, men du sa sig att du var
gul. Alltså, det är ju liksom det. Om man en gång, jag har ju hållit på ungefär 37 olika lag genom åren. IFK Malmö var väl ett av dem. Jag tycker fortfarande, gick de upp i trean nu, eller hur är det?
Nej, i fyran, tror jag. Eller i trean var det nog förresten.
Det
var,
ja, jag de tror vann. Det. Därför att Jonstorp var ju på väg upp det för några år sedan då i fyran. Och då tänkte man, herregud, tänk om IFK Malmö kommer till Kullaparken i Jonstorp och spelar. Det vore ju... Ja. Från Europacupen till Kullaparken. Men nu blev det inte så. Jag har ingen aning, men det visar väl också liksom hur att Malmö FF alltid har haft, trots många interna och externa bråk och problem hit och dit, att de har ändå haft en mycket, mycket bättre organisation än vad IFK Malmö hade på den tiden. Men de hade ju chansen när det var liksom ett poplag och de var ute i Europa och så här. Men man missar ju hela tiden att ta vara på de möjligheterna som fanns.
På den tiden kunde man ju gå, på 80-talet talar jag om nu mest, då kunde man ju gå och se, ena veckan var det Malmö FF i Allsvenskan och så var det gula, alltså IFK Malmö i Division 1 Södra eller vad det kan ha hetat. Ja. Då, det var jag minns framförallt, för jag gick väldigt mycket på fotboll på den tiden när jag var ung. Det var ju att, förutom att det kostade 3 spänn på ståplats, men alltså, 50 euro för korv med bröd med senap i. Men skitsamma, ja. Det var jag minns ifrån IFK Malmös match, det här är ju en jävla parentes egentligen innan vi går vidare, det var ju att de spelade Öster Warnerbring i någon förinspelad grej varje gång laget gjorde mål. Oj. Tommy Hans, ja, men alltså då, och då sjöng Öster Warnerbring, för Öster Warnerbring var gul. Okay. Då sjöng han, så fort de gjorde mål så satte de på den jingeln, då var det han som satte dit den, han som gjorde målet, det är också han som ska sjunga resten utav biten. Och så kom då spelaren som hade gjort mål. Det kunde ha varit Tommy Hansson, för han gjorde nog 30 mål i säsongen. Han sjöng sämre än vad jag gör.
Ja.
Då sjöng han, vissa mål är vackra, andra mål är fula. Huvudsaken är ju att de är gula. Ja. Så lät det på den tiden.
Jaha, det har jag missat faktiskt. Så har jag nog lämnat därför, om jag kommer ihåg när bägge lagen spelade i Allsvenskan. Det var ju häftigt att kunna gå till, du såg allsvensk fotboll varje vecka i Malmö. Ena veckan var det Malmö FF, nästa var det IFK Malmö. Och det tyckte jag var roligt.
Fan, Öster Warnerbring, han var ju helt här i, vilken lirare. Ja, min kille det. Du, det är ju klang och jubel förstås i Malmö. Några mil norrut är det inte lika lustigt, där Chipsjörgen är tränare för Landskrona Boys. Jag vet inte om du har följt dig hem därifrån, spelskandalen som ju visar sig nu, förstår jag, är på riktigt dessutom.
Alltså, ja.
De har gått liksom som ett expresståg, eller snarare de har gått som ett, inte tåg kanske, för det kan ju stanna på vägen, men eller komma för sent, men de har ju gått i varje fall som ett spjut neråt i tabellen, och nu är det kval som väntar högst sannolikt mot Dalkurken. Det.
Ja. Jag såg det, jag kollade tabellen i morse här när jag vaknade och såg att fan, de kan ju åka ut alltså. Alltså om de missar, om de förlorar det här kvalet, så kan det bli, då får de spela mot Örgryte och Trelleborg, va?
Ja. Men Olsson, du som var med på den tiden, när Expressen, Thomas Malmqvist var det väl, avslöjade den så kallade spelskandalen, som man kan lyssna på i P3-dokumentär. Gör gärna det om ni har möjlighet. Ladda ner P3-dokumentär, spelskandalen.
Alltså jag var inte med. Jag bodde i New York och jag hade inte flyttat hem. Jag var ju hemma när i Triumf Expressen visade sig att Expressen hade haft rätt. Och det var ju en... Men vad är det du som skrev det? Jag läser mycket om det här nu också. Att det var ingen som trodde det. Jag menar, Thomas Malmqvist hade ju väldigt många obehagliga avslöjanden. Det var han som skrev om att kineserna gjorde läggmatcher i pingis och sådär. Och det dementerades ju överallt. Men han hade ju rätt i det också. Det var artighetsgrej. Nej, nu ska vi låta svenskarna vinna. Och det märker ju en spelare mitt emot, en Wallner eller vem som helst. Han spelade redan på 1930-talet. De märker ju att när motståndaren liksom lägger sig. Och det är ju en sak, men hur gör ett fotbollslag? Alltså jag vet ju inte vilka de här spelarna är som Landskrona har stängt av. Men hur gör man? Märker inte motståndarna? Det märker inte medspelarna?
Ja, men när man är en av 11, dels så kan det ju inte vara så jävla lätt heller att påverka det ensam. Om jag menar, om de andra 10 i laget då går för fullt och öser på, om du då är höger yttermittfältare, så är det nog jävligt svårt att påverka. Du kan ju liksom inte springa och göra 3 självmål från ingenstans. Då skulle det vara väldigt misstänkt. Det skulle inte se klokt ut. Du kan väl släppa. Alltså, du kan tänka mig att du kan släppa på en markering. Alltså, däremot så är du ju målvakt och så går det ju. Sen väljer de väl matcher här där... Ja, det sägs att Landskrona-Falkenberg var en match. Ja, det är ju inte helt sensationellt om Landskrona skulle förlora den med 4-0. Och så stod det 0-0 i paus. Så är det då målvakt, säger vi, eller vad det nu kan vara, så kan de väl släppa till lite här och där utan att det behöver se mer än... Det kan se ganska snyggt ut. Men det är ju vissa positioner som du, det kan försvarsspelare kan, framförallt, som det kan påverkas, som man kan påverka.
Men Patrik, om man är i en vänster inre position då, kan man påverka då?
Nej, för då är det ingen jävel som vet vem du är.
Så nej, just det. Man vet inte.
Det är ingen, nej, ingen som vet var du är, framförallt.
Nej,
ingen som har en aning.
Men detta är, det skulle man kunna skriva oerhört mycket om. Alltså, säg då att ett spelsyndikat, någon gangster, tar kontakt med en spelare och säger, du, som de tydligen gjorde med någon, säger att vi vet att du har lån. Nu hade inte den här spelaren det, säger han. För att 200 000 så kan du betala av dem och så gör du inte ditt bästa och kanske släpper in ett mål eller något sådär. Men tänk om det inte blir så då? Får man, vad händer då? Du vet, det är som alla filmer man såg för med boxning och uppgjorda matcher, så var det alltid någon boxare som kände, nej, jag lägger mig inte, och så vann han och så blev han mördad av maffian och så här. Jag menar, är det så det är? Eller hur gör man? Och dessutom att om någon försvarsspelare kanske gör ett jävla taskig insats, men blir han petad då i nästa match? Eller kan han fortsätta bluffa?
Jo, nej, jag håller med. Det är så svårt det där, och exakt hur det går till och hur man kan påverka, som sagt. Det räcker att ta en spelare, då måste det vara en väldigt betydande spelare någonstans där bak, eller en forward som plötsligt missar allt.
Men, ja, plötsligt missar allt, ja.
Men jag vet inte, missar man plötsligt allt, då är man ju inte med. Jag vet, det är ju jävligt... Det är jävligt svårt att veta exakt hur det går till. Du gör en risk för att det måste vara en målvakt typ eller försvarsspelare. Jag vet inte. Det är ingen aning. Du måste ju ha möjlighet att påverka det. Det är därför jag menar att doping inom fotbollen, ja visst, det existerar förstås, men det är ju på något vis ger ju inte samma effekt och utslag lika tydligt som det gör för en friidrottare eller en simmare eller vad det nu kan vara.
Nej, precis.
För att, ja okej, högerbacken är dopad, jo visst, men det är ju 10 andra som ska spela också.
Ja,
och
precis.
Om han är dopad, kommer hans passningar att sitta på fötterna då? Ja, det har man ingen aning. Förstår du vad jag menar?
Nej,
det är ju...
nej, jag vet. Och därför har jag alltid varit tveksam till den här sortens spel, eftersom jag inte begriper mig på hur man gör i ett lag. Alltså den här matchen med Falkenberg-spelarna som gjorde, det var någon som gjorde 2 mål, så han märkte ingenting. Alltså, han tyckte inte det var något konstigt liksom att i backlinjen i Landskrona. Men hur spelar man då? Spelar man på 2-0, 3-0, 4-0 eller spelar man på förlust? Eller... Jag är ju ingen spelare på det viset, men det finns ju någon sorts dubbel, trippel. Och så Olof Lund, skrev någonting om att när han var ung så satsade man på en dubbel. Nu kan man spela en trippel eller tvärtom. Och vad det innebär, det vet jag faktiskt inte. Jag vet inte hur allting påverkar spelet eller så här. Och sen bör man känna då när AIK körde över syrianska. Nej, Brommapojkarna med 6-0. Jaha, vad händer? Du vet, man börjar titta på allting. Jaha, du vet, det känns lite udda resultat. Jag menar, Brommapojkarna har ju varit bättre än 6-0 hemma mot AIK tidigare under säsongen.
Ja, som sagt, det var annat förr när man på Baltics tid behövde liksom tre lag som skulle vinna eller förlora. Alltså, du vet, tre stycken.
Ja.
Nu kan du spela på hörnor och allt möjligt skit liksom.
Ja, i och för sig. Men den stora skillnaden med hur man ser hur tiden har gått och utvecklingen är att på den tiden när Thomas Malmqvist då kommer de här avslöjandena, så det var ingen som trodde på det. Alltså det var ju så liksom, nej, det här är idrott och svensk idrott, där finns inget sånt liksom. Det är helt...
Nu tror jag också, om man utan att säga några namn, så kan jag säga att om man såg Landskronas laguppställning senast, så kan man väl säga att i de bakre leden där så var plötsligt en spelare inte med.
Mm.
Och då förstår man ju kanske att det kunde vara en spelare som möjligtvis mycket enklare kunde påverka. Men man vet inte, man kan leva under hot och det kan vara mer tragiskt. Jag skämtade på Twitter, jag tycker man kan skämta om att där jag undrade varför Landskrona Boys hojtade så förbannat mycket om de skulle konstgräs. Lägga konstgräs på Landskrona IP. De kan ju spela på allt.
Ja,
och det tycker jag var kul. Men det var någon som blev irriterad. Men det får vi leva med. Vi får leva med det helt enkelt. Det är inte värre än så. Du, nu ser jag här också att 25 är silverbröllop.
Ja, det är det ju.
Det är du. Så är det.
Jag tror mina svällar firar guldbröllop.
Jaha. Ja,
det nickas här. Det är 50 år. Det är bra jobbat.
Ja, det var jävligt bra jobbat, det måste jag säga. Du, jag har ju kvar här som sagt. Sverige spelar mot Honduras. Kommer du ihåg Honduras? Gjorde inte de ett jävligt bra VM? 1982, kan det stämma?
Det har jag glömt, men jag känner
igen. Ja, men jag för att det var några stora jävla så. Men det är ju lite speciellt det här med att bevaka. Det är ju fantastiskt roligt att bevaka det här U17-landslaget. Du vet, det är ju lite framtidens killar. Det är nya lirare, sköna snubbar, och de har tagit sig långt. De var ju totalt utrullade, utspelade, om man nu får säga så, av små japaner som sprang och hoppade som på Sven Järings tid överallt hela jävla tiden i 40 grader värme, och de hade 75-25 i bollinnehav. Men Sverige var med 2-1 och kunde faktiskt gjort fler målchanser, så att det där behöver inte betyda någonting. Och det är lite kul då, som den här förbundskaptenen säger, Roland Larsson, att de här 17-åringarna har, det är lite Lagerbäck-style på något vis, men ändå, de har lärt 17-åringar att de kan ju spela, man ska kunna spela försvarsspel också. Jag tycker det är lite coolt på något vis. Så för de här japanerna blev det ju en fullständig överraskning när de förstod att fan, här är ett lag som har parkerat bussen. Och så spelar de runt. Men det jag tänkte komma till är ju att, ja, det är ju stort, det är ett VM och det är enormt stort i vissa delar av världen. Alltså det är ju Mexiko, Brasilien, du kan tänka dig själv, de här stora fotbollsländerna. Jag tycker bara att det är lite så svårbevakat, förstår du vad jag menar? Det är ändå påga fotboll, det är 17-åringar och det är jättestort och det är, och så, men jag vet inte hur riktigt det är i USA där man bevakar college fotboll och college idrott överhuvudtaget. Där är man väl också runt 17, va, när man är som yngre, men till och lite yngre kanske.
Vi snackade om det igår. Jag var ute med din gamle favorit Per Gessle igår i New York, och vi pratade just om TV och så här, hur man på bästa sändningstiden lördagkväll, den största TV-kanalen, sänder två college fotbollmatcher på rad. Som då på lördagarna, alltså bästa sändningstid, första matchen klockan 18 tror jag, sen nästa match kommer igång vid 20:30, så att en hel lördagkväll viks åt collegefotboll, och de är i den åldern, så att
ja, jag är helt tagen. Nu har du varit ute och käkat med Per Gessle igen, alltså.
Ja, igen. Det var länge sedan jag käkade middag med honom i New York.
Nämnde du mig där på, kunde du flika in mig på något vis, eller var jag inte alls inblandad i diskussionen?
Inte igår. Du har varit inflikad för, men inte igår.
Och vet han vem jag är?
Ja, oh ja. Och vi åt inga kycklingvingar heller.
Faktiskt. Ja, det gjorde ni. Det kan du inte komma ifrån.
Nej, vet jag, det gjorde vi inte. Däremot såsen man får till kycklingvingarna, den beställde vi in till några grillade räkor. Men ja. Per åt en filé gambo och jag åt en jalapeno chili. Så du märker att det var tuffa tag.
Jävligt stort att Per Gessle vet med mig, trots allt.
Ja, så du... spelade vi jukebox också, buzzcox och television och lite sådana fina grejer.
Ja, oh, fan, härligt. Jo, nej, men vad jag tänkte komma till är ju att i USA är det ju vanligt att bevaka college och man bevakar de här killarna, pojkarna. De säger, förbundskaptenarna här på U17-VM säger alltid the boys did a good man, du vet, I told the boys och pojkarna. Men det är lite, jag vet inte riktigt hur, det är lite svårt. Ska man, vilka krav ska man ställa? Alltså de är trots allt bara 17 år.
Mm, ja, nej, jag fattar det.
Vissa av dem har ju liksom inte ens, ja, du fattar vad jag menar. Mm. De har inte ens det. Och de är små men de är ändå stora. Några är ju liksom ungdomsproffs i Chelsea och de flesta tillhör allsvenska lag. Och jag tycker det är svårt och riktigt svårt att veta hur man ska ställa frågor riktigt. Och många av dem har svårt, vissa av dem är jätteduktiga på att prata. Vissa, det är precis som om de är våra vuxna seniorer. Ja. Men det är lite svårt att veta liksom var man ska. Ska man skälla ut dem eller ska man kritisera dem stenhårt om det går dåligt? Eller? Ska man hylla dem enormt mycket om det går bra? Det är trots allt ett åldersbegränsat världsmässigt. Förstår du vad jag menar? Det är fan bland det svåraste jag har bevakat. Bland det roligaste, men bland det svåraste också på just den anledningen.
Jag fattar att det är, att det är så. Ja. Men småkronorna i hockey då, hur gamla är de?
Ja, men de är lite äldre, tror jag. De är åtminstone, de kan ju vara uppemot 20 år nästan, tror jag. Men det är något år äldre. Det är liksom, det kan skilja.
Ja,
alltså här är det någon som är 16 år som är med.
Ja, nej, jag har sett, jag har kollat truppen och sett att detta, herregud, 16 år, det är tufft.
Ja, det är bara lite, det är svårt att jag är lite svårt att veta vilket ben jag ska stå på ibland. Mm. Det är klart att det är ju fantastiskt roligt när det går bra, men det är lite som att det går väldigt bra för ett lag man tycker är kul att hålla på, eller man har någon släkting som man känner i Gothia Cup. Fast ändå inte, det här är ett världsmästerskap, det är enormt stort, det är FIFA som beter sig som galningar precis som de gör på ett vanligt mästerskap, och vissa länder har jättebevakning, det sänds i TV4, det är svårt, det är ju väldigt, väldigt svårt. Jag bara tänkte kolla hur de gör liksom med collegebevakningen. Pissar man på några spelare där om det går dåligt?
Ja, det kan man göra. Det gör man om det är någon som gör bort. Men kanske inte så mycket rent spelmässigt, men om det är någon som gör bort så här vad gäller kontrakt och köra full. Ja, du vet, det är mycket sånt här. Va? Och då pissar man på dem verkligen. Det finns ingen hänsyn vad gäller åldern där.
Nej. Sen gillar jag, som sagt, vissa spelare i laget. Målvakten är ju fantastiskt bra, Sixten Molin. Och du har nu kommit fram till vem han är släkt med och så?
Ja, men det är ju, han är ju inte son till Kvällspostens före detta chefredaktör. Han är brorson till honom.
Jo, men det är ju nästan samma sak.
Okej. Okay. Jag vet däremot att Kvällspostens förra chefredaktör, han kallades för Sollet. Han stod i mål i korpen för Kvällsposten. Så. Det är kanske det som Sixten, han har fått sina talanger. Vem vet?
Ja, han är fantastisk. Han gjorde i sig en Ronny Hellström och släppte en boll mellan benen.
Ja, den har jag sett faktiskt.
Ronny släppte den under, men han är en fantastisk talang. Det finns två sköna mittbackar, en som heter Sonko Sundberg. Noah Sonko Sundberg som tillhör AIK och Linus Wahlqvist i IFK Norrköping. Och sen har Elias Andersson som spelar i Helsingborg som är från Hässleholm i väldigt bra mittfältare. Även han... Rakip som tillhör Malmö FF. Ja, det finns några. Sen har de en Gustav Engvall som har spelat allsvenskan för Göteborg. Och längst fram även en kille som heter Valmir Berisha som gör hur mycket mål som helst här bland 17-åringar, men som inte ens får spela knappt i Halmstad bollklubbs U21-lag. Det är ditt lag. Alltså, vilket jag, de måste vara väldigt bra med handskarspelare.
De måste vara fantastiska, men säger
och,
så.
Och sen så har de ju Carlos Strandberg som kommer in igen, Lokomotiv från BK. Ja, men det finns bara sköna spelare här och flera till som är någonting att lägga på minnet för framtiden, och som tycker ska göra. Och sen tycker jag att du ska följa matchen nu mot Honduras. Följde du Davis Cup-matchen förresten?
Nej,
på tal om unga spelare.
Är det mycket folk på matchen förresten?
Nej.
Nej.
Det är det när Brasilien spelar. Det är inget. Det är inte. Det är ju få.
Jag följde inte Davis Cup-matchen mer än på nätet, men du nämnde ju Elias, och det finns ju nu en Elias Ymer som räddade Sveriges tennisära när vi slog Danmark.
Ja, han är ju 17 år.
17 år, ja. Och det är väl lite häftigt. Det är ju liksom den första positiva tennisnyheten man har läst om på.
Ja, jag tycker det är ascoolt, och jag stöttade ju han Rosengren som inte tog med, eller jag tror inte ens han var aktuell, den här Pim-Pim. Men jag tycker att det har blivit lite för mycket cirkus kring det där. Liksom, vad fan ska Ove Bengtsson göra comeback snart också? Det, ja, men alltså det blir ju... vi får ju, måste ärligt talat, kan vi inte säga till det vi har och inte det som vi har haft? Ja. Det blir ju... Jag tycker det blir cirkus. Okej, om Jonas Björkman spelar Stockholm Open. Han är en av marknadschef för turneringen. Och det är jättekult och det går jättebra. Och det är, visst, det är en rolig grej. Men var går, drar man då gränsen? Ska alla jävlar göra comeback då? Vi ska spela med bästa laget. Men nu vann de i alla fall, och det tyckte det var coolt med Elias Ymer som gick och vann. Och det var helt fantastiskt och så. Och det dras paralleller till Björn Borg och Mats Wilander och allt. Sen får vi då inte glömma att vi mötte ju Danmark som hade rastat av en gammal dubbelspelare. Vad fan det var. Det kändes som en sån här kinesisk vaktmästare som de släpade in. Och någon annan tjom.
Men jag säger skitsamma. Det var ändå en match, en viktig match. Så att vi riskerar att åka ner någon sorts tennisens division 5 eller någonting. Om vi inte...
Ja, men är det inte det där vi höll på att säga? Är det inte nästan där vi är då? Är
det
inte
jo, det är mycket möjligt. Men vadå, Danmark? Vi har väl haft några holmgångar mot Danmark förr i tiden, kommer
jag
ihåg.
Ja, men jag har också för med att vi har haft det, en sån 3-2 match mot Dela 4-1. De hade någon bak som hette Carlsen eller något sånt. Ja.
Mm. Och för jättelänge sedan hade de en som hette Torben Ulrich. Hur kan man komma ihåg det? Jo, möjligtvis för att han är pappa till Lars Ulrich, trummis i Metallica. Och för att han var den enda hippin på tennis-touren. Han hade långt hår och pannband. Då tänkte man, wow, han är en rockfan.
Ja, Metallica, har de en dansk trummis? Eller de finns inte kvar kanske? Finns de kvar?
De är ju större. De är ju skitstora. Det gick upp en film här nu med och om Metallica, så gick upp på bio här. Och de var en dansk trummis, Lars Ulrich. Men pappan Torben flyttade ju till Kalifornien, för han var ju faktiskt lite hippie. Och, så att Lars har väl vuxit upp till stor del i Kalifornien. Men,
för jävla häftigt att... att det har funnits en hippie i tennisvärlden. Och det är ju ganska typiskt att han kom från Danmark.
Ja, absolut. Det var liksom ingen tvekan om det. Han gick sin egen väg och han var väldigt udda och sådär. Men han var kul att se, kommer jag ihåg.
Och det är väl klart att de kan spela tennis i Danmark, förlåt. Varför skulle de inte kunna göra det? Men det blir på något vis, om man varit med där med, från 70-talet med Björn Borg och Wilander och Edberg, så känns det ju inte, så blir det ju lite roligt att säga att någon tennisspelare är dansk. Men varför skulle de inte kunna spela tennis?
Nej.
Det är klart de kan göra det. Det är inte som backhoppning. Det gick ju en sån gammal skröna ifrån en Holmenkollen backhoppning när en dansk ställde upp med stavar. Och sen så gjorde han sitt hopp där och flaxade till och ramlade ner. Och så tittade han upp mot domarna, detta är länge sedan, så fick han liksom inga poäng. Och så skrek han, för helvete, var min poäng? Var min poäng? Jag gick för nu. Och då tittade norsk domare ut genom ena så här liten dörr eller fönster som de hade. Nå, jag trodde det var en man de hade kastat ut från restaurangen. Och den är ju sann. Historien är sann. Det är kul att det gick bara för Elias Ymer. Vi ska följa honom. Han är också bara 17 år. Så att, skulle vi såga att honom om det hade gått dåligt? Nej, det hade vi inte. Va?
Nej, det hade vi inte. Nej. Nej, där har du en bra grej. Jag kommer ihåg den långa matchen i Malmö också som höll på. Det gick inte att såga Sverige när vi förlorade den matchen. Du är så still i huvudet. Vad hette han? Svensk tennisspelare som spelade. Jag tror matchen höll på i 5 timmar eller någonting där ute i Kockumshamnen.
Jaha, vem var det?
Ja.
Vi vill låta våra lyssnare ta reda på det. De är ju väldigt bra. Tack för alla sköna ord på Twitter som vi får. För att ni gillar.
Ja,
det var en i bloggen som inte gillade. Men gillar man inte så behöver man ju inte lyssna liksom. Det är inte konstigt än så. Alla kan inte gilla allt.
Nej. Men den som, det var någon som skrev att den här podden var som ett hemmahus för 10-talet. Och det slog mig, vet du vad hemmahus var?
Ja, hemmahus-reportage, det är väl din?
Nej, sån. Det var ju hemmahus var ett program som Kjell Arlinge hade.
Jaha. Nej, det har jag helt missat. Men det var positivt alltså.
Mm. Det var väldigt positivt.
Vi pratade senast om det här, vilka man vill ta bilder med. Och då berättade jag, alltså stjärnor som man träffar, om man blir starstruck. Jag skulle kanske bli starstruck om jag träffade Per Gessle på något vis. Din polare, ni som lever ihop nästan och äter middagar och har det bra. Och spelar jukebox och allt. Och då sa jag att jag hade i varje fall tagit en bild med Teofilo Kubiljas 1998 i Paris. Det var Per Nunstedt som tog den bilden. Jag hade en beige svår skinnjacka. Men i varje fall, då såg jag honom på läktaren när Sverige spelade sin match nu mot japanerna i Sharjah. Yes. Då jobbade han för FIFA, Teofilo Kubiljas. Så jag travade upp.
Wow.
Och sa, Teofilo, do you remember me? Det sa jag inte. Jag sa att, och tänkte, jag tog en ny bild. Så jag och Teofilo var på en ny bild. Han var väldigt trevlig att berätta att han bodde i Florida. Han hade bott där många år. Och, han sköt inte lika hårt. Han spelade mest five-a-side-fotboll och sådär. Och han minnes Ralf Edström. Han kommer mycket väl ihåg Ralf Edström. Fantastisk player. Han undrade om Ralf var vid liv. Och jag sa att det var tveksamt. Men han är trots allt, det är ju det han. Sa.
Ja,
och han,
absolut.
Så att, absolut. Så att det var ju lite kul. Att träffa Teofilo Kubiljas, han ser för skön ut. Du minns honom, 10 i
Paris.
Vilken lirare, det är på något, en ungdomshjälte. Tänkte annars vi skulle avsluta detta med en liten spaning jag har. Och den har du på något vis, du ligger liksom bakom den. För att när vi skulle göra den här, bestämma tid för den här podden, så hade det ju blivit vintertid i Sverige, va? Men inte vintertid i New York. Och
nej,
här skiter de i sånt. I Dubai. Ja. Och då slog det mig. Alltså, kan vi inte bara, varför lägger vi inte ner sånt? Vad är det? Alltså, jag var ju ung när det här infördes. Det var en jävligt stor grej. Nu skulle man ändra tiden. Men varför? Ja. Vad är, låt tiden vara.
Ja, men det är något med, här heter det ju inte sommar, det heter ju daylight savings time. Man ska få mer ljus på sommaren.
Jo, men det jämnar väl för fan ut sig oavsett vilket. Ljuset är ju lika länge oavsett vad klockan är.
Jaså?
Jo, men det är klart att det är. Jo, men kolla här. Om det är ljus,
jag försöker ta reda på vad klockan är där du är. Men ja.
Jag
fattar det ju inte. Och så säger du att klockan är si och så. Så har jag suttit här för att plussa, minus, googla och säga. Det går inte att sufka och smsa. Jag säger, kan du inte säga om hur många timmar du ska ringa?
Och jag håller med. Och jag är fullständigt värdelös på det här själv. Att ta reda på vilka tidszoner man åker. Om det är plus eller minus, fan hans moster. Men det är inte riktigt det jag menar nu. Jag menar, varför ska vi hålla på att byta tid? Vad är grejen? Jo, för att det ska bli ljusare då. Ja, det är ju för att det ska vara ljusare på en viss tid. Men det är ju ljust lika länge ändå.
Men det är det ju inte.
Jo. Nej, men vi ändrar ju liksom inte ljuset, vi ändrar klockslaget.
Ja, då är det ju.
Lägg ner vintertid. Lägg ner sommartid. Låt tiden vara. Låt den bara vara.
Ja,
alltid.
Ja, men detta kommer jag ihåg nu för länge, länge sedan när jag skrev såna där tisdagskrönikor som var lite putslustiga och roliga. Då skrev jag det. Man ska inte fucka med tiden. Låt tiden vara.
Ja.
Det här, ja. Det tänkte jag då. Men nu är man så van vid det så att det är man måste ställa fram och tillbaka. Fast det var lite störet i måndags då när jag väntade på att Anders Svensson skulle, tänkte, händer ingenting i matchen. Man räknar ut att nu måste ju klockan vara 7 i Borås och får ingen rapport och ingenting. Så helt plötsligt, nu kör vi. Nu ser vi, är den klockan 20 match? Nej, klockan är 7. Och då gick det upp en sån där, visst jag, Sverige har gått över till vintertid. Kan man inte bara lägga ner vintern då samtidigt?
Jo, gärna för mig, men det går ju inte så lätt. Och det är ju det jag menar. Det här lurendrejeriet, att man tror att på något, nu ska vi lura de jävlarna här, vet nu jävlar i det, för nu ska det vara ljusare klockan 8 än det var tidigare. Ska vi lura dem? Jo, men enda lurendrejeriet är ju klockjäveln som om man har dragit tillbaka. Det är ju inte ljuset. Det finns ju kvar, oavsett vad klockan är. Ja. Är du med mig?
Det blir ju längre då. Men nu förvillar du mig igen. Om man, på sommaren skruvar man ju fram en timme.
Va?
Då betyder det att när klockan är 6 på morgonen, då är den egentligen 7. Och vad har man för nytta av det? Det var ett jäkla liv när de införde. Korna var det inte bra. Bönderna var ute och gick med sina... Nu försvann det, tror jag.
Vi blev ju bortkopplade här helt plötsligt.
Ja, men det var för att du pratade om tiden.
Ja, det är det jag
menar. Det är någon som sitter där uppe och bestämmer allt detta. Så, och sen börjar du klydda. Och,
nej, jag klyddade inte.
Jo, det är du som klyddar. För du säger att det blir inte ljusare, utan det är tvärtom. Det är bara klockan som ändras.
Ja. Det är ju bara klockan som ändras. Det är ett jävla lurendrejeri och vi har gått på det i alla år. Och nu kräver jag att man lägger ner det.
Ja, okay.
Lurendrejeriet. Tiden ska alltid vara densamma. Så slipper vi hålla på med sånt här att det här var klockan hos dig.
Ja, nej, precis. Jag menar, men klockan, det är det ju då. Så att om då så här, det stämmer att klockan är 8 i hela världen. Men då är det ju mitt i natten här.
Alltså, du får ha din tid i ditt land. Och vi har vår tid i vårt land. Men vi rör inte tiderna där. Vi låter det vara. Det gick ju bra innan.
Yes. Ja, det är ju inte säkert du gjorde det.
Jo, det gick jävligt bra. Jag minns att det gick jävligt bra i varje fall.
Ja. Men sen började jag komma till England. Hade väl de bytte antingen sommar eller inte. Så gjorde inte vi det. Och då blev det... Jag vet inte, jag minns inte vad som hände.
Ja, du hör ju det. Ja. Vi får återkomma om det. Och en dag så ska jag återkomma med en annan fråga som också är väldigt, väldigt viktig och intressant. Det är ju om... Vi ska inte fördjupa oss till det, men just jag ställer en fråga så du kan fundera på den till nästa vecka. Om man går ner 10 kilo,
ja,
försvinner då dessa 10 kilo från världens yta, eller väger man alltid, eller väger världen alltid lika mycket? Vi tar det sen. Var tar dessa 10 kilo vägen? Försvinner de från världen? Det är en bra fråga. Men den tar vi en annan gång. Nu så koncentrerar vi oss på andra saker. Nämligen att jag ska äta mat. För nu är här, klockan är nu här 21.13. Och den är samma alltid. Den är alltid, i Dubai är klockan alltid 21.13. När klockan är 21.13.
Ja, men det är ju ett konstgjort land.
Nej, inte i det sammanhanget. I det sammanhanget är vi, är Sverige och många andra länder lite Dubai. Vi tror att vi kan ändra på saker och ting fast de inte är som de borde vara.
Ja. Vad ska du äta ikväll?
Jag ska äta sushi från en kille från Bangladesh har gjort.
Men hör då, är det god mat överhuvudtaget?
Nej, det är inget fel på maten. Den är som, i övrigt, den är som i USA, man kan få precis allting.
Kamelpuckel, är det gott?
Ja, det har jag inte käkat. Nej, men det finns inte sånt här. Det finns kycklingvingar.
Ja, där ser man.
Vi avslutar här, Olsson. Vi kommer till länge. Nästa podden är nummer 26.
Jag vet inte vad klockan är bara. Det är det enda jag nu tittar på min klocka. Gud vad du har förvillat mig nu. Ja, det får vara som det är.
Och då ska jag också berätta om att jag faktiskt har varit hemma hos Chippen. Om ni har läst det offside-reportaget eller om ni inte har gjort det så gjort det. Eller om ni har gjort det så ska jag berätta att det var exakt så. Jag återkommer i ämnet. Då säger vi tack och hej. Och vet du vad?
Nej.
Det får du inte glömma heller att jag var där exakt klockan 16.00.
Ja.
Före den svenska vintertiden. Men exakt i tid här.
Ja.
Så är det. Vi hörs. Ja. Jag ses också. Hej då.
Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win. And also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.